Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Laws of Thought är en fackbok av Tom Griffiths som undersöker hur matematik har använts för att förstå mänskligt tänkande, lärande och beslutsfattande. Boken placerar sig i skärningspunkten mellan kognitionsvetenskap, artificiell intelligens och vetenskapshistoria, och den utgår från en enkel men ambitiös fråga. Om det går att formulera lagar för tanken på samma sätt som naturvetenskapen formulerar lagar för världen omkring oss. Griffiths leder läsaren genom flera viktiga idéer från logik och symbolsystem till neurala nätverk samt sannolikhet och statistik. Istället för att bara förklara tekniska modeller visar han hur de växte fram ur konkreta försök att beskriva hur människor faktiskt tänker. Resultatet är en bok som både förklarar AIs rötter och klargör varför mänskligt tänkande fortfarande är svårare att fånga i matematiska termer än många tidigare trodde. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bokens huvudidé, att tanken kan studeras som naturen. Griffiths bygger hela boken kring jämförelsen mellan naturens lagar och tankens lagar. Poängen är inte att människan är en maskin i enkel mening, utan att kognitionen kan undersökas med samma typ av rigorösa metoder som fysiken använder för att förstå rörelse, kraft och energi. Det gör boken till mer än en introduktion till AI. Den blir också en undersökning av hur vetenskapen försöker göra det osynliga mätbart. Genom att formulera frågan om vad tänkande egentligen är visar Griffiths varför matematik blivit ett centralt språk inom kognitionsvetenskapen. Samtidigt understryker han att det inte finns en enda universell lösning. Istället måste man se tanken som ett problem där flera matematiska verktyg behövs. Det ger boken en tydlig struktur där varje del av historien pekar mot samma större insikt att människans inre liv kan modelleras men aldrig reduceras till ett enda enkelt schema. För det andra, logik och symboler som den första modellen för mänskligt tänkande. En viktig del av boken handlar om de tidiga försöken att beskriva tänkande med regler, symboler och logik. Denna tradition gav forskare ett sätt att skapa tydliga och formella modeller av resonemang, och den blev länge en grund för hur man föreställde sig intelligens. Griffiths visar dock varför logiken också har begränsningar. Mänskliga begrepp är ofta vaga, beroende av sammanhang och fyllda av undantag, medan logiska system kräver skarpa gränser och fasta definitioner. Det betyder att logik är stark när uppgiften är exakt, men svag när den ska fånga vardagligt språk, intuition och osäkerhet. I den här delen blir det tydligt varför kognitionsforskning inte kunde stanna vid symbolmanipulation ensam. Boken använder detta som ett historiskt och teoretiskt steg, där man ser hur första generationens teorier om tanken var viktiga, men också otillräckliga. Det gör resonemanget övertygande eftersom Griffiths inte avfärdar logiken utan placerar den som en nödvändig men begränsad grund i den större berättelsen om intelligens. För det tredje, neurala nätverk som svar på det logiken inte kunde förklara. Ett annat centralt spår i boken är neurala nätverk, som Griffiths presenterar som ett försök att närma sig tänkande genom inspiration från hjärnans struktur. Där logik arbetar med tydliga regler försöker neurala nätverk lära sig mönster genom erfarenhet. Just den typ av flexibilitet som många mänskliga kognitiva processer kräver. Boken visar hur denna idé länge sågs som lovande men även omdiskuterad eftersom den verkade mindre strikt än traditionell symbolisk AI. Griffiths förklarar dock varför neurala nätverk blev så betydelsefulla, särskilt när forskare insåg att komplexa relationer kunde läras på sätt som regler inte klarade. Här blir kopplingen till modern AI särskilt tydlig, eftersom mycket av dagens maskininlärning bygger vidare på denna tradition. Samtidigt framhåller boken att neurala nätverk inte ensamma räcker för att förstå hela tankelivet. De är kraftfulla för lärande och mönsterigenkänning, men de behöver kompletteras av andra matematiska idéer för att bli fullt begripliga. På så sätt fungerar avsnittet som en förklaring av både styrkan och gränserna hos den moderna AI-revolutionen. För det fjärde, sannolikhet och statistik som språk för osäkerhet och lärande. Griffiths lägger stor vikt vid sannolikhet och statistik, eftersom dessa verktyg kan beskriva hur människor och maskiner hanterar osäker information. I verkliga livet fattar vi sällan beslut med fullständig kunskap. Vi gissar, väger alternativ och uppdaterar våra slutsatser när ny information kommer in. Det är just detta som sannolikhetsteorin är bra på att formalisera. I boken blir det tydligt att denna matematiska tradition är avgörande för att förstå både mänskligt lärande och dagens AI-system. Den hjälper till att förklara hur en intelligent aktör kan resonera även när underlaget är ofullständigt. Griffiths använder detta för att visa att tänkande inte bara handlar om att dra slutsatser från fasta regler eller att känna igen mönster, utan också om att arbeta under osäkerhet. Det gör sannolikhetslära till en bro mellan logikens exakthet och neurala nätverks flexibilitet. I bokens större argument är detta viktigt eftersom det visar varför en matematisk teori om sinnet måste vara mångsidig. Osäkerhet är inte ett sidospår i mänskligt tänkande, utan en kärnfråga som varje seriös modell måste kunna hantera. Slutligen, vetenskapshistoria och AI-perspektiv som gör boken till mer än teori. Det som särskiljer boken är hur Griffiths kombinerar idéhistoria, biografiska berättelser och samtida AI-frågor. Han skriver inte bara om abstrakta modeller, utan om människorna som utvecklade dem och om de intellektuella konflikter som formade fältet. Det gör det lättare att förstå varför kognitionsvetenskap har utvecklats stegvis, genom misslyckanden, omprövningar och nya insikter. Samtidigt förankras historien i nutiden där frågor om språk, lärande och intelligens blivit ännu mer aktuella i en tid präglad av avancerad AI. Boken använder därför historien för att säga något om dagens teknik, men också om vad som fortfarande skiljer mänskligt tänkande från maskinellt. Den här dubbla rörelsen, bakåt mot filosofins och matematikens ursprung och framåt mot modern AI, ger boken dess särprägel. Griffiths skriver på ett sätt som gör att läsaren ser kontinuitet mellan gamla idéer och nya system, men utan att förlora de viktiga skillnaderna. Det skapar en analytisk och tillgänglig helhet, där vetenskapshistoria blir ett verktyg för att förstå framtidens intelligens. Sammanfattningsvis, The Laws of Thought passar särskilt bra för läsare som vill förstå AI, kognitionsvetenskap och tänkandets filosofi utan att behöva läsa en renodlad teknisk lärobok. Den är användbar för nyfikna allmänläsare, studenter och yrkespersoner som vill ha en tydlig översikt över hur logik, neurala nätverk och sannolikhet tillsammans har format vår syn på sinnet. Bokens största styrka är att den inte nöjer sig med att beskriva moderna AI-system, utan visar den längre historien bakom idéerna som gjort dem möjliga. Det ger läsaren både begreppslig klarhet och ett historiskt sammanhang. Jämfört med många andra böcker om AI är den mindre fokuserad på framtidsscenarier och mer intresserad av de matematiska modeller som ligger under ytan. Därför fungerar den som en stabil introduktion till varför intelligens kan förstås vetenskapligt, men också varför mänskligt tänkande fortfarande är mer komplext än någon enskild modell kan fånga. För den som vill förstå hur forskning om medvetande, lärande och maskininlärning hänger ihop är den ett starkt val. Om du vill stödja Tom Griffiths, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!